Det var inte så illa.
Nej, det här blir långt.
Vi har gjort det mycket sämre förut. Ja, vad fan. Ska vi?
Vi kör.
Släpp alla idiotiska slogans som mot den moderna fotbollen. Omvandlingen av nostalgi ger oss ett förflutet som aldrig existerat. Istället för att längta tillbaka till en gyllene tid som aldrig funnits är den enda möjliga motståndshandlingen att erbjuda en icke-pacifistisk läsning av fotbollen. Om du vill ge en revolutionär berättelse kring fotbollen ska du inte blicka tillbaka mot en svunnen guldålder utan låta konflikterna explodera. Välkommen Johanna Frandén först till Fotboll Radikal.
Tack snälla.
Jag har precis läst ett stycke ur en nyutkommen bok som heter Orchidi Paul Breitner. Döda Paul Breitner. Bra titel va?
Ja, riktigt bra faktiskt. Oväntat italiensk anglofon crossover, eller? Alltså, germansk.
Ja, alltså en helt och hållet fel som en befjädrad german.
Okay.
En Olle Ljungström-referens va? En tysk indian, en befjädrad german, tror jag. Författare Luca Pisapia, italienare och en radikal fotbollsskribent. Han har bland annat skrivit i Gazzetta dello Sport tidigare. Och jag har inte läst, men det låter ju som en bok som man borde läsa, faktiskt.
Ja, det låter ju väldigt mycket som en bok i framförallt i din smak.
Jag
undrar, citerar han sig själv nu eller har han hämtat alltså, inspiration?
Ja, den är en kombination av roman och faktabok, tror jag. Då radikal läsning av fotbollssporten, vad den har varit och vad den har blivit och vad den borde bli. Och jag valde det där stycket för att de där meningarna ringar in rätt mycket min egen syn på vad en vettig, modern fotbollskritik borde vara egentligen. Det är ju, alltså du vet ju det, liksom, när man protesterar mot vad fotbollen har blivit så är det ju väldigt ofta att man vill tillbaka, att man är liksom konservativ, det var bättre förr och, oavsett om det är supporterdiskussioner eller om det är sådana
som man är nostalgisk i alla fall.
Väldigt mycket. Och ja, jag tänker lite på Brennan Totten som var så här bandmedlem i Modern Lovers när han skulle beskriva någon gång vad som är så magiskt med Jonathan Richmans musik. Så sa Brennan Totten att han gör oss nostalgisk efter en tid som aldrig funnits. Och det där skulle man ju lätt kunna överföra liksom till en sån här nutida politisk debatt också. Allt var liksom inte bättre förr, såklart. Man kan inte sluta där, utan då hamnar man lätt i så här yttre attribut och så. Istället så borde man kunna göra en analys av vad är drivkrafterna och vad är konflikterna.
På jakt mot en tid som aldrig fick, den har aldrig funnits.
Exakt
som Prost hade sagt om han hade levt nu.
Precis så är det. Så i vårt fall så är det så här ekonomiseringen av fotbollen och vem som äger fotbollen idag, vem ägde den förr och vad är spelarna idag, vad är publiken idag, vad är medierna och vad borde de vara istället. Så jag ska återkomma lite till Pisapias bok sen, men låt oss tills vidare se det som en slags kommentar till partiledardebatten i söndags, så kan vi väl ta och snacka om vad som hänt i våra liv sen senast.
Den var bra, tyckte jag. Debatten alltså.
Ja, just det. Du tyckte väl det var.
Bra drag under galoscherna.
Du är redan nostalgisk.
Som tusan. Ja, verkligen. Ja, men det var ju för sig ganska mycket tillbaks till någon form av batongretorik som man inte har saknat, som man ändå kanske inte trodde skulle komma tillbaks.
Nej.
Oh well, oh well.
De tacksamma poängen. Men om vi drar oss över till fotbollen så där, har du konsumerat eller funderat någonting sen vi hörde senast?
Alltså, ska man bli riktigt nostalgisk i det nya medielandskapet så går man tillbaks en vecka lite drygt och då hamnar vi på Champions League förra veckan. Det lär vi få anledning att återkomma till eftersom det drar igång eller det ska spelas returmatcher idag och imorgon. Om jag är lite lagom kort nostalgisk så tittade jag ju på Manchester City Leicester igår.
Gör EU lagom igen?
Exakt. Och ja, nej, jag gjorde väl ungefär samma analys som alla andra. Att det var ett fantastiskt slut, om det nu blir det, och allt tyder väl på det. Att Vincent Kompany fick dra in den där bollen på det sättet, göra säsongens första mål. Och också när han befann sig då i en position där kunna gå er och berätta för honom efteråt vad han tänkte. No, Vinny. Skjut inte därifrån, du är galen. Sa Kun Agüero. Detta var i nedsnacket när de kramade om varandra efter slutsignalen då. Det var väl kanske ganska många som tänkte det, men Vinny sköt och kanske titeln då till City via ett av de vackraste målen. Kan till och med du som är helt öppen med att hålla på ett annat lag i Premier League känna att det fanns någonting lite vackert kring detta?
Absolut, alltså det finns oerhört mycket komplikationer alltså, som inte handlar om ett eget supporterskap så mycket just i det här välja lag i titelkampen och så. Alltså vi har ett, alltså det finns ju ingen rimlig människa som jag tycker annat än att City är en gangsterförening som har trixat med sin ekonomi och som har en skurkstat bakom sig. Det är ett stort ett så här ihopköpt lag och så vidare. Och många av supportrar ställer det mot att jo, men jag känner en kille från Liverpool, han är svinjobbig. Alltså håller jag på City. Det är lite märkligt. Men rent, jag såg ju också matchen och man känner att jag hörde att kommentatorerna Strömberg och Holmgren var liksom kritiska mot City, att det var inte så bra och så. Och jag kände att gud vad vi har kommit långt ändå. Alltså det är ju helt fantastisk fotboll de spelar.
Jag var lustig, för jag gjorde precis samma analys och tänkte att det kanske är jag som är ute och cyklar, men jag tyckte ju lite nästan exakt som du. Att man ställer ju enorma krav, och det kanske man kan göra då på ett sånt lag. Men vad ska de göra mer än så? Och hur mycket kan man också förvänta sig att ett sånt lag ska vinna med liksom, i slutspurten?
Mot ett bra Leicester, liksom, som är otroligt bra, välorganiserat Leicester. Och sen ändå klapp, runt, total belägring. Sen är det roligt med just målet, det som du är inne på lite grann, att Kun Agüero, gör det inte. Det finns ju en bok att skriva om just gör det inte ögonblicken.
Det är ju inte Sergio Agüero som skriver den boken, känner jag spontant. Men kanske Vincent Kompany möjligen då.
Han skulle säkert med sin stora hatt, han är ju en samhällsmedborgare, en engagerad och tänkande man. Så han skulle säkert tycka om uppdraget, tror jag i alla fall. Jag tänker på liksom det här Sverige-Frankrike, Ola Toivonen. halva planmål som är föregås av att Sebastian Larsson tar en sån här 60 meters löpning upp i press mot Hugo Lloris, där alla i hela Sverige tänker, men gör det inte, stanna hemma, vi ska bevaka vår poäng. Så ska man nå himlen så kanske man ibland måste göra saker som man inte ska göra,
ja.
Tänker jag. Det är min ena reflektion. Den andra reflektionen, och nu babblar jag på här, känner jag, är ju
det är lite
ögonblick.
Det vi har på podden. Det är inte så mycket bilder att visa att... Kör du?
Ja, men att det är inte för att jag ska babbla på, tänkte jag.
Ja, du tänker så.
Men låt mig ändå göra det en stund till då. Uh-huh. Det där ukroni, tror jag, begreppet heter. Det här om, inte om, begreppet. När just Kompany, kanske en minut eller så efter, och har skickat upp den här raketen i krysset, står som sista man och får bollen, ett hemspel, och halkar när James Maddison från Leicester rusar fram. Och det är så oerhört nära, det är ett litet snedsteg till ifrån att det ska bli en sån här Steven Gerrard-kopia, Dembaba-kopia. Oh, given away, here's Dembaba! It's 1-on-1! Dembaba for Chelsea, it's scored! Can you believe it? What a mistake by Steven Gerrard. The man you would never think would make a huge mistake. Det som för Gerard blev en symbol för hela Liverpools förbannelse.
Ett livslångt stigma får man väl kalla det nästan då.
Precis. Blev här exakt ingenting. Det är så fascinerande att det funkar på det sättet.
Ja, nej, det var väl många som tänkte Gerard där i en och en halv sekund ungefär när han halkade till.
Ja, undrar om Kompany tänkte det.
Roligt, nu blev jag lite inspirerad när man pratar om fotboll som något sånt där fantastiskt som liksom luckrar upp gränser. Kort passus bara, det är ju, snart drar ju, eller det har väl redan dragit igång mer eller mindre, silly season. Många älskar ju denna högtid, det är ju extra mycket drag på sommaren också. Och jag konstaterar att The Sun har gjort en artikel om hur Real Madrid kan se ut efter sommaren.
Mm.
Sprang på den här artikeln för jag var inne på Gazzetta dello Sport, vars rubrik var Il San Esagera överdriver i Mercato. Tänkte, det här kan inte vara dåligt.
Och jorden är rund. Mm.
Och titta då på den här lilla elvan som The Sun har satt ihop. Om vi börjar bakifrån då. De Gea, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón. Inga konstigt, så långt. Sen kommer vi till mittfältet. Defensiv mittfältare, Kanté. Till höger, Pogba. Till vänster, Eriksen. Längst fram, Neymar, Mbappé, Hazard.
That's gonna happen.
Jag kände också någonstans att The Sun har gjort någonting faktiskt rätt för en gångs skull. Alltså, det här är ju ett monument över vad Il Mercato egentligen handlar om. I alla fall rent journalistiskt. Nämligen att bara drömma och hitta på. Det är ju väldigt mycket. Och det är det som gör att folk liksom går igång. Och det är det som på något sätt spinner hela den här sommartorkan någonstans. Silly season kommer ju faktiskt från engelska, brittiska tidningar, tabloider från början. När man hade just sommartorka och började skriva sensationsartiklar och hitta på väldigt mycket. Det är nästan 100 år sedan tror jag. Så man kallade det silly season, och då gjorde man väldigt mycket helt osannolik krimjournalistik bland annat då. Mycket bara för att kunna sälja tidningar också när parlamentet var stängt och så vidare. Det fanns liksom ingen politik att skriva om. Jag tycker någonstans att The Sun förädlar detta. Och jag tycker att det här är nog det ärligaste nästan jag har sett i silly season-genren någonstans rent journalistiskt. Vi tar igen då De Gea, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón, Kanté, Pogba, Eriksen, Neymar, Mbappé, Hazard. Drömmer du inte lite?
Jo, det är klart att jag gör. Den följer ju den här aristoteliska grundtanken kring hur dramatik ska fungera. Att det ska inte vara sant, men det måste vara sannolikt. Och i Real Madrids fall, så det där är ju Galacticos för 2020-talet.
Det är, ja, det är klart det.
Precis det de, ja, så som i alla fall Florentino Pérez tänker sig sin fotboll.
Ja, givetvis. Och precis, och det sannolika i det hela är väl ändå att vi har pratat om det tidigare, när Zinedine Zidane ringer så så säger man ja, inte om man är Varann då säger man att jag har
tenta.
Ja. Men till slut säger man ja, uppenbarligen eftersom man är där.
Såklart man gör. Mm. Det finns en intressant diskussion om vi ska också blicka framåt mot Champions League, för i vårt fall så är det vi spelar in det här på tisdag förmiddag, lunch någonting. Om man ska blicka framåt mot Champions League semifinalerna. Så har jag kommit till någon slags analys i den här då ultra konkurrensutsatta nya fotbollen som vi befinner oss i, där alla är så oerhört bra på allt, så oerhört rika och så oerhört smarta och så oerhört professionella och så vidare. Att en faktor som då skulle tala emot det här nya monsterbygget från Real Madrid, för där befann vi oss kanske för 5-6 år sedan, att det funkade ganska bra att värva ihop världens bästa spelare och ha en hyfsad tränare som fick dem att må bra och så nådde man resultat. Men om man tittar nu på då de tre lag som går ut i de här matcherna med i alla fall en rimlig chans att ta sig till final, finns det en sak som faktiskt förenar alla tre. Om man då tittar på startelvorna som de ställer upp med nu i första semifinalerna, så ställer Tottenham upp med en elva där ingen spelare är ny inför den här säsongen, där 9 av 11 har haft minst 3 år i klubben. Det är Ajax, värvade en ny spelare före säsongen, där 4 av spelarna egna produkter. Och 8 av 11 har spelat i Ajax minst 3 år. Och Barcelona...
Värvade de inte 2 i somras? Det var ju de värvade förra vintern, förlåt. Sorry.
Just det, precis. Mm. Och Barcelona hade då köpt in 2 nya, alltså Coutinho, Longley, antar Vidal kanske. Inför säsongen hade 4 egna produkter, 8 av 11 som spelat minst 3 år i klubben.
Mm.
Det vill säga att det är den här nya kollektiva tendensen som också finns, att den också igen då har blivit en konkurrensfaktor. Att det, visst, du ska ha de bästa spelarna, men du ska också ha hunnit spela ihop ett system, ett lag, en ideologi i det du sysslar med.
Just det.
Det finns något trösterikt i det också.
Ja, verkligen. Ja, precis. Och det är väl, sen är det också ganska mycket om man tittar på vad som förenar de här lagen, som att de väldigt mycket på något sätt har en gemensam överstepräst. Vi kanske ska ta det pyttelite senare. Innan vi släpper bara första omgången av semifinalerna. Jag måste nästan, eller jag måste på alla sätt gå tillbaka till en gammal favorit. Jag har inte pratat så jättemycket om Jorge Valdano på slutet. Och det är mest för att jag av någon form av Tourettes-syndrom försöker hålla tillbaka namnet. Det betyder inte att jag inte läser honom varje vecka. Och nu tyckte jag att det fanns ganska goda skäl ändå att citera den gode Valdano som skriver sina kolumner i El País en gång i veckan. El País har jäkligt mycket bra namn faktiskt. Mm. Jag vill tipsa alla som är någorlunda spansk flytande att ge sig in det. Det går säkert att översätta dem också. De har ju Veronica Boquete, de har Valdano, de har Jordi Cruyff som kolumnister bland annat. Bra och lite ganska originella tycker jag, takes som det heter nu för det på fotboll. Så här skrev då Valdano om sin landsman Messi efter 3-0 mot Liverpool förra veckan. Messi, precis som alla andra klassiker, tar aldrig slut. I onsdags gav han en sån uppvisning i dominans att allt framstod som mindre än honom. Och detta är en match mellan två kolosser. Dramatisk och oförutsägbar som slaget Game of Thrones som vi just kom ifrån. Med den enda skillnaden att fotbollsplanen är bättre upplyst.
Det känns ju väldigt modern också. Alltså,
han har allt. Jag vet inte om det inte har framgått, men Jorge Valdano har ju tentakler i precis varenda läger i samhället. Jag tycker det är otroligt imponerande. Och jag älskar också hur han väldigt, väldigt ofta kommer med små efterslängar, skulle vi kanske kunna kalla det. Typ, fotbollslånen är bättre upplyst. Jag har ju redan berättat att jag följer inte Game of Thrones, men jag har ju ändå lyckats konstatera att det är en ganska mörk serie. Och på Camp Nou var det ändå mycket elljus helt enkelt.
Det är ju lite så här jobbigt att man känner att här finns en diskussion för oss att ta, det vill säga vilken karaktär skulle Messi kunna vara i Game of Thrones och så vidare. Men varken du eller jag har ju sett Tomtar och troll.
Nej.
Vårt utanförskap som för första gången kanske är en besvärar oss, känner jag där.
Vi kan konstatera att vi är lite yngre än, eller vi är lite äldre än Jorge Valdano på alla sätt. Jag tycker det mest besvärande är att jag känner att han är ett sånt givet tredje ben i den här podden. Och att han förmodligen skulle utklassa oss om han skulle liksom kunna ställa upp. Skit i det. Valdano har ju också skrivit några rader om Marcelo Bielsa. Vi pratade ju om honom också förra veckan. Bielsa som gav tillbaks ett mål via sina Leeds-spelare eftersom Leeds hade tagit ledningen då när Aston Villa hade en som var knuffad och liggandes i straffområdet. Då skriver Valdano så här då. Apropå Bielsas förmodade excentricitet. Ja. Många ord, många språk. Mm. Det excentriska är ju att fräckhet har större prestige än ärlighet. Själv firar jag det återgivna målet eftersom alla gester av värdighet gläder mig. Mm. Fotboll är bara fiktion. Ibland rolig och ibland dramatisk. Men inflytandet fotboll har är så stort att det blir en livsstil för många människor. Så till en grad att folk klipper samma frisyr som spelarna har. Det är hög tid att också värderingarna kommer med.
Gudars skymning. Alltså det där konkretionen i det. Fotboll är fiktion men följderna är verklighet. Så oerhört enkelt, så kristallklart och så tydligt sammanfattande av det där som man konstant hela tiden försöker skriva i evighetslånga texter utan att riktigt hitta till. Kan inte han vara våran sån här sanngrej? Nästa säsongs fotbollradikal. Frändén, Bangkok. Jorge Valdano.
Alltså jag vill krama honom. Jag vill dubba honom. Jag vill bjuda in honom till podden. Jag vill tillbringa all min lediga tid med Jorge Valdano. Jag har bara träffat honom en gång faktiskt. Och det var efter en Champions League-lottning. Jag har säkert berättat det tidigare. Mm. Och bad om... Varför flinar du? Det kan jag max ha sagt en gång. Ja, skit i det då. Han var skittrevlig. Muy simpático. Nu går vi vidare, förlåt mig.
Jag vet inte hur vi ska kunna gå vidare, men låt oss göra det. Nej, men han, ett av hans mest sympatiska drag, vi fastnar lite i Valdano, ni får ursäkta oss, det var så länge sedan senast. Lite likt det där du pratar om att du försöker att inte prata om vardagen. Det är lite så det jag har småbarn också. Att man konstant vakar på sig själv, att man inte ska prata om sina barn.
Ja, just det.
Sådär, så man väl får chansen. Någon verkar lite artigt intresserad, så tar man verkligen chansen.
Mm. Men skillnaden är ju typ att det är lite så på sociala medier också väldigt mycket att folk inte håller tillbaks för att de kanske försöker. Skillnaden är att allt det som alla barn säger på Twitter är ju tillspetsat och sannolikt kanske inte så ofta helt och hållet korrekt återgivet. Allt det som Valdano skriver
och på Valdanos Twitter barn
är just är ju på riktigt på något sätt.
Så är det faktiskt. Vi är fiktionen och han är de riktiga födderna. Nej, men en av de mest sympatiska dragen med honom tycker jag att han vägrar att vara just nostalgisk. Alltså i den position och den profil och den historik han har, så det är uppbollat. Alltså 99,9% av alla motsvarande profiler blir ju lätt nostalgiska. Man behöver liksom inte se en engelsk fotbollssändning för att veta det, men så är det ju. Jag vet att han nyligen så tog han upp det här med att det är så många som då i spåren av Real Madrids kris närmar sig honom för att säga att fan, titta på vilka slappa jäklar vi har nu. Liksom. Det var bättre på din tid när alla sprang och slet. Och han vänder sig mot att säga att herregud, ni kunde inte ha mer fel. Liksom. Låt oss titta på fakta. Nu så springer de 12-13 km per match. Vi sprang 8-9 km per match.
Mm.
De spelar 10-20 matcher fler per säsong. Och så där, de är runt överallt och möter liksom väldigt bra lag och det är varmt ut och så vidare och så vidare. Låt oss inte låtsas som att vi jobbade hårdare förr liksom. De jobbar 1000 gånger hårdare idag.
Det är varmt ute. Han menar också då att det är lite varmare ute nu.
Jag utgår ifrån att
med tanke på uppvärmningen, den globala.
Och förmodligen bättre ljus också, mer upplyst.
Ja. Jag tycker det är fint också att han är ju också en VAR-motståndare med väldigt goda argument. Och just när han pratar om eller skriver om Bielsa. Och det som han upplever är Bielsas syn på rättvisa. Han kallar det faktiskt för Bielsas estetiska besatthet. Mm. Etiska besatthet här då. Motsatsen. Obsession etica. Och då säger han, var det inte så att vi började med VAR för att vi skulle nå eller närma oss rättvisan? Var inte det hela poängen? Då kan man inte klaga på det här.
När tog Valdano upp det här? När skrev han det här?
Det skrev han i den här senaste 6 maj. Det var nu igår, måndag.
Ja, det låter befängt för att jag hade exakt den tanken att som ett motargument lite mot Bielsas tillbakagivna mål att det också blir släktat med den här synen att allting måste vara perfekt. Att allting måste vara helt rättvist och så.
Mm.
Och jag tycker att vi alltså har rätt. Det är inte det det handlar om. Utan att det är där vår tid är nu. Att det finns inget utrymme för de små fläckarna längre. Och att det definitivt finns en parallell och en diskussion och en koppling till VAR.
Du kanske kan kräva genmäle hos El País här på Valda. Jag kan befordra kontakten efteråt.
Jag kan kräva bifall bara i största
ja.
Jag var först men sa inget. Den funkar ju alltid. Drick sprit, kasta pil. Ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU.
Ska vi jobba oss vidare?
Vi gör det.
Jag gör det med nostalgi då och återkopplar till den här boken som jag tog upp i början. Döda Paul Breitner-boken. För i recensionerna, och det finns en story kring det, i recensionerna av då den här Pisapias bok så skrev många i talen att det gick att liksom koppla hans stil och hans angreppssätt till Wu Ming. Och Wu Ming då, mer känt i talen än här, är alltså ett så här anonymiserat italienskt författarkollektiv. Som då i sin tur föddes ur ett annat liknande kollektiv. Och ännu mer nostalgi då. 1983 så värvade Milan en 25-årig anfallare från Watford. En liten skröna då så var det så att de hade scout på plats. Och de såg en fantastisk stor svart kille på topp som var överlägsen alla andra. Honom ska vi köpa. Men att det egentligen var John Barnes som de ville ha. Och att de då tog fel kille. Det där är ju förmodligen såklart inte sant, men det var i alla fall Luther Blissett som de värvade. Och han gjorde relativt fiasko i Milan och sådär. Men typ 10 år efter att han har lämnat Milano så dök det upp ett konstnärskollektiv i Bologna. Anonymt konstnärskollektiv som gick under samlingsnamnet då, Luther Blissett. Lite oklart varför. Men det där namnet då, Luther Blissett, har sedan dess kommit att användas av massa med konstnärer över hela världen då, som de skriver böcker som Luther Blissett, de skapar konst som Luther Blissett, har legat bakom en massa sådana jippon och konceptkonstverk under avsändaren Luther Blissett. Och det här Luther Blissett har i början av 2000-talet ersatts, alltså inte spelaren utan pseudonymen då, av namnet Wu Ming, som då är någon sån här kinesisk term för anonymitet, ofta använt av dissidenter, politiska dissidenter i Kina. Så Wu Ming lever och har hälsan, ger ut massa böcker och så. Och jag tror väl att Luther Blissett kanske är den enda fotbollsspelaren i världen som någonsin gett namn åt en sån här levande konströrelse.
Snyggt.
Ja, visst är det. Mm. Luther Blissett.
Fotboll. Jag är varken du eller jag.
Än svag fotbollsspelare. Jag räknar sekunderna och minuterna. Konstant.
Vi ska ju spela, det ska spelas semifinal ikväll och imorgon, och jag har varit inne på det också. Vi har ju två, ja, det var du som döpte den potentiella finalen mellan Barcelona och Ajax, mycket tydligt på att det blir de två, till El Cruyffico, en San Simon Banksk, ska man säga, ett infall av ingressgenialitet.
Åh, tack.
Panelgenialitet, jag vet inte. jag har inte sett det tas upp än av spanska tidningar, men det kommer väl. Om vi tittar på slutstriden, inte bara i Champions League utan i ligorna runt omkring, då, så har vi ju Ajax i Holland och holländska ligan. Vi har förstås Barcelona som redan har vunnit. Vi har Manchester City som tog ett gigantiskt steg igår, som ju leds av Pep Guardiola, som säger att allt jag kan om fotboll har jag lärt mig av Johan Cruyff. Har så här många potentiella respektive redan klara ligasegrar haft en man att tacka för så mycket? Vad tror du?
Nej, jag har oerhört svårt att tänka med det. Faktiskt. Och det, man vill ju lätt tänka att det här är liksom kronan på Cruyffs livsverk då, på sätt och vis. Att nu har utvecklingen gått hela vägen dit, men frågan är om det inte kommer fortsätta så. Alltså, många av hans elever, adepter, kommer väl förmodligen ta sig in i fotboll nu, alltså en Xavi eller vad det nu har liksom.
Just det.
Och vidareutvecklar det arvet. Så jag tror ju, eller jag tycker och anser att om vi inte tidigare har sett Cruyff som den största i fotbollshistorien, så är det ju definitivt så att det går liksom inte ens argumentera emot det nu.
Nej.
Att göra det han gjorde som spelare först, förändra fotbollen med Linus Michels, och sen förändra det på ett sätt som lever i 40-50 år framöver, och förmodligen vidare in i framtiden också. Det är något alldeles oerhört.
Det som är mest kanske slående är ju att, för det är klart att man kan, folk har ju tidigare förändrat fotbollen och tagit den i en ny riktning och det har satt avtryck och sen har man gått vidare. Det intressanta med det här är ju att han förändrade fotbollen som spelare i någon mån. Det var en jättespelare, men kanske ännu mer som filosof och tränare. Men just det här att det kommer tillbaka, så att det är flera år efter hans död och 30 år efter att han satt igång det här mer kanske, så är det liksom högsta mod igen.
Mm.
Det, jag upplever att det är ganska så sällsynt. Jag ska citera Lill Cruyff Jordi, som skriver kolumner i El País, som faktiskt inte sponsrar oss den här veckan, om man än kan tro. Det går snabbt. Han skrev i veckan, eller om det var förra veckan, att det som hans pappa, utöver en massa bevingade citat som ni har hört till leda, sa var alltid att kom ihåg att alla spelar huvudroll med bollen. Och det är väl det kanske absolut tydligast när man tittar på Ajax till exempel. Det går nästan inte att plocka ut en spelare som är viktigare än någon annan. Det går ju verkligen i Barcelona då, av enkla skäl att Leo Messi finns.
Av gudomliga skäl.
Ja, lite så. Men att jag tyckte att det var ett väldigt lätt sätt att förklara någonting som man sliter lite med ibland, att alla spelar faktiskt huvudroll med bollen, och det är hela Cruyffs ideologi på något sätt, och det är det som är hans kanske största arv. Och att det är just i tider av när vi trodde att det var liksom slut med kollektivet, att man faktiskt, eller kollektiv, man skulle kunna medelst 5 miljarder kronor på en silly season köpa bort den fördelen, så går inte det just nu i alla fall.
Nej, och det är lätt att tänka sig det som en sorts absolut, för att alla andra utvecklingsstegen av fotbollen, alltså om du tar Catenaccio eller pressunderstödsspelet, Sackis utveckling eller vad som helst, så är det ju en väntan på ett motdrag på något sätt. Att det kommer komma någon som överlistar det här också och
just
hitta på
det, knäcker koden och...
knäcker koden, men ja, för att liksom återkoppla lite till det där liksom synen på kollektivet, att det är där vi befinner oss 2019, att ja, nu har vi utvecklat då individerna på en sån oerhörd nivå, och vi har utvecklat försvarsarbete och så vidare, men utvecklingen av det kollektiva anfallsspelet kommer ju alltid vara en konstant. Det kommer ju alltid vara, alltså nästa utredningssteg som kanske har väldigt lite med Cruyffs grundsyn att göra, kommer ju ändå att vara någon slags total fotboll. För att slutmålet för fotbollen är att använda alla spelare, alla 11 spelare, hela tiden, så mycket som möjligt för att nå någon sorts slutpunkt, så. Slutmål. Och det ska också som en så här, parentetiskt nämnas när vi då radar upp alla de här klubbarna som har Cruyff tackar för så mycket, att när Tottenham möter Ajax och Ajax gör det liksom med 4 egna produkter i laget, så har ju Tottenham ställer upp med en backlinje där alla har fostrats i Ajax också, med Alderweireld, Vertonghen och Davinson Sanchez, med Christian Eriksen som playmaker, som också har fått sin skolning i Cruyffs modell. Så att det är något helt otroligt.
Någonting i hästväg.
Just det.
Helt enkelt. Orkar du lyssna på Jorge Valdano om en anekdot när vi är inne på att prata om ideologier? För det är väl mycket det här handlar om, att man tror så mycket på en spelidé att man kan gå i graven för det nästan. Valdano skrev, det här är några månader sedan då, att han säger att Guardiola har berättat att när Cholo Simeone kom till Barcelonas träningsanläggning för att tillbringa en vecka och titta helt enkelt på träningarna, så satt de ner efteråt, Guardiola och Simeone, och Simeone erkände rakt av att det här är bra, men det här är ingenting för mig. Och då sa Guardiola, i det ögonblicket förstod jag att det här var en stor tränare. Och Valdano skriver vidare att den här fanatiska idén och passionen för en viss typ av fotboll som gör tydligt vad man vill och som liksom stabiliserar det projektet som man har sjösatt någonstans, att det är det som är grunden till att bli framgångsrik. Att inte imitera någon och välja idéer, utan att välja idéer utifrån hur man känner inför fotbollen, hjälper en att inte bara kommunicera den och kommunicera hur man tänker, utan det hjälper också att kommunicera vad man känner som tränare.
Ja. På pricken där också. Och det också, ska man sammanfatta vad Cholo Simeone har gjort i Atleti och satt en sorts trend som ganska många, alltså inte minst då Valencia, kanske har kopierat eller i alla fall härmat lite. Det var att de har ju tagit sättet som väldigt underlägsna lag normalt spelar på, provinslag och så, att vi arbetar som djur i defensiven och sen gör det och placerar in Griezmann eller vilka du nu har, alltså några av världens bästa fotbollsspelare i den ekvationen. Och då kan du slå de allra, allra bästa, om inte de arbetar på precis samma sätt. Så ideologin som konkurrenskraft. Vi kan väl låta det vara en kommentar till partiledardebatten.
jag ska säga en rolig grej på samma ämne, på tal om Griezmann. Han säger i den dokumentär som gjordes om Frankrikes VM-guld, som jag pratat om tidigare, att vid något tillfälle så sitter de och får massage eller de varvar ner på något sätt. Och Frankrike har börjat få lite kritik för att de inte spelar så rolig fotboll. De backar hem ganska mycket och så. Och då säger Griezmann, backa hem, ligga och lura och vänta på läget att sticka. Det är som att jag är hemma här. C'est comme à la maison. För det är ju så han spelar för Simeone. Har vi någonsin nämnt, har vi haft så här många argentinska män med i ett program?
Vi har haft vissa samtal vi har haft privat, men jag tror inte att vi har haft
det. Kortversionen av mina 3 år i Barcelona. Någonstans.
Inte så. Mm.
Förlåt, nu ska du få gå vidare. Nu ska jag bara släppa dem allihopa. För det är det absolut bästa man kan göra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den muslimska fastemånaden Ramadan har just dragit igång. Igår eller i förrgår, lite beroende på var man befinner sig i världen. Och det är ju, på senare år så har det här börjat uppmärksammas mer och mer inom fotbollen. Dels för att det förstås är många av de stora spelarna som är troende muslimer. Och också gissar jag på någon form av allmän medvetenhet i västvärlden kring Ramadan och islam överhuvudtaget. Det är klart att det här har funnits i alla år utan att man har pratat om det. Men det kommer ju alltid en diskussion då om hur man ska hantera det här. Faktum var att Ramadan inföll under VM 2014, VM 2018 också. Och nu ligger det då som en liten, ja, vad ska man säga, prolog till afrikanska mästerskapet skulle man kunna säga, som spelas i sommar, som man faktiskt har skjutit upp en vecka just för att det skulle vara ligga efter Ramadan då. Men det är fortfarande så att flera av spelarna som spelar Champions League semifinal kommer att göra det på fastande mage. Sadio Mané kommer väl göra det. Mohamed Salah är ju skadad då, så han kan inte delta, men jag är ju också en troende muslim som beakta detta. I Ajax har vi också ett gäng där Nusair Masraoui uttalade sig om detta i veckan just. Han kom in och spelade 25 minuter tror jag i den förra matchen. Och han säger så här då, att det finns olika åsikter kring detta, men det är mitt val. Själv känner jag väldigt mycket energi runt och under Ramadan. För jag märker ingen skillnad egentligen med fotbollen. Och det som kommer hända i på kvällen då är att klockan 21 så börjar matchen och kvart över 9 ungefär så bryter man fastan. Så från då så kan då spelarna helt enkelt springa ut och dricka vatten, för det får man inte göra under när det är dagsljus. Och äta någonting för att få i sig, ja, energi helt enkelt. Det finns lite olika synsätt såklart på det här. Det är väl en... Jag tycker att det är en mycket intressant fråga, men det är en känslig fråga för många också, för att det är ju beroende på hur man ser på det och hur mycket plats man tycker att religionen ska få ta i inom fotbollen, och förstås också beroende på hur mycket man är rädd för att det här ska påverka negativt och insatsen eller prestationen.
Är det en kommentar till partiledardebatten?
Hårdare straff, säger jag bara.
Mm, rätt.
Mm. Skicka ut dem. Föga förvånande, nu kommer jag göra en lite sån nationalstereotyp, så tycker Ajax sjukgymnast Raymond Verheyen att det här är fan inget att ägna sig åt. Jag vet inte, jag bara tycker att det är så roligt hur de i Holland bara alltid säger rakt ut vad de tycker utan någon liksom fundering på något annat. Jag uppskattar den, det är lite kalvinistiska arvet brukar man ju säga.
Just det.
Alltså spela fotboll utan att äta är helt omöjligt. Tänk om det står 0-1 efter 90 minuter och så ska de spela förlängning. Det här är ju matchen mot Tottenham då. Jag hoppas verkligen att spelarna själva tänker och inser att det här är helt omöjligt. Musklerna alltså drar ihop sig alldeles mycket. Drar ihop sig, ja. Det medicinska lingot och så, men... Jürgen Klopp kommenterar hela med att religion är en privatsak, så har jag lärt mig och så ser jag på saken. Och han har liksom inga synpunkter på detta. Och det finns ju skolor på, alltså, åt båda håll så att säga här. Framförallt är det så att när man har gått en bit in i fastan, vilken religion man än tillhör, så så blir det lättare. Det som händer nu är att det är precis i början då. Och att det kan ta lite tid att vänja kroppen såklart vid detta. Men de allra flesta klubbar och framförallt många landslag med mycket muslimska spelare eller med muslimsk majoritet har ju både sjukgymnaster och dietister och sånt som är väldigt vana vid att jobba med detta. Det finns ju också landslag som flyger med liksom en privat imam till VM till exempel för att ge dem råd i detta och så. Och det finns också lag som helt enkelt, landslag då framförallt, som väljer att skjuta upp Ramadan, för det kan man göra också. Jag tror att Mohamed Salah, var det förra året, så under VM så fick han väl jag tror att han åt i 2 dagar och så tog han igen de 2 dagarna efter VM då, eller senare. Så kan man ju också göra. Jag har ingen sån jätteåsikt om detta, men jag tycker att det är intressant med tanke på att vi detaljstuderar så mycket annat inom fotbollen mer och mer. Alltså det här med maten och hälsan och näringshållningen har ju liksom exploderat på slutet. Vår kollega Erik Niva skrev ju en lång artikel häromdagen om alla de veganska fotbollsspelarna. Det blev en riktig trend då. Och de som äter helt veganskt märker att de skadar sig mindre bland annat. Och det blir en annan... Det finns andra fördelar med detta. Så att det här måste ju såklart diskuteras. Sen kan man väl fundera på om man ska lägga sig i då och ge tips som sjukgymnast. Men jag antar att det är helt normalt att göra det utifrån en västerländsk syn på det hela. Eller den lite mer kloppska då, att det här är en privat sak och jag utgår liksom från att alla gör sitt bästa och att det, jag lägger mig inte i det mer än så helt enkelt.
Man tänker att det i alla fall borde finnas en otrolig så här kunskapsbank nu för tiden, inte minst då att man har, det finns ju mycket studier kring alltså ätstörningar, inga kopplingar i övrigt, men det är ändå en annan form av svält eller näringsuppehåll och det påverkar idrott och sånt. Jag ska korrigera också att Raymond Verheyen är ju inte Ajax sjukgymnast, som är väl med någon fysiolog kopplad, jag vet inte om han fortfarande, men han har varit till Wales landslag och sådär, och han är ju mest någon slags flygande auktoritet som har åsikter på precis allting i hela världen.
Jag tog detta från tidningen Marka, då har de missförstått det. Jag svär mig fri, vill jag bara säga.
Det tror jag att det tog nog hårt på Raymond Verheyen i så fall. Skulle nog lätt kunna summera som att det finns... Han skulle kunna ha synpunkter på när vi utmålar Johan Cruyff till fotbollshistoriens viktigaste karaktär.
Men det förklarar ju kanske lite varför han är så öppen. Det hade varit konstigt att gå emot sina spelare kanske på det sättet.
Men han är intressant. Och det, jag håller med dig, Kittan. Jag har liksom själv haft som uppdrag en gång att vara ramadan-tajmare när mitt eget lag spelade. Och målvakten var mitt i ramadan. Att sådär ha koll på tiden, när skulle få dricka och äta lite i målet. Vilket ju liksom väcker massa frågor och sådana nyfikenhet.
Han var för trött för att hålla koll på dig själv.
Ja, just det. Han ville verkligen ha det exakt, att nu är det dags. Det var viktigt och
det är ju lite festligt. Alltså jag tror att det var förra året, så var jag på en fest där det var 3-4 kanske 5 stycken som gjorde ramadan. Och det är ju alltså, det är ju väldigt lätt att bli lite avis på gemenskapen, för då går alla runt där liksom och plirar lite på buffén och sen så bara, nu är det dags. Och så blir det en sån väldigt gemensam ett gemensamt tillfälle att samlas kring maten helt enkelt.
Ja, jag vet inte vad vi gör som skulle kunna översätta sig. Vit månad typ.
Ja, precis. Och jag ska säga att jag hade en vit månad en sommar när det var nästan precis samtidigt som ramadan. Så att det var, vi säger att det var hela juni då, för några år sedan. Och i norra Paris där jag bor så är inte det... Så då var man i väldigt gott sällskap, ska jag säga. För att det bor jättemycket muslimer här, mycket araber. Mycket arabiska kvarter. Och dessutom liksom en buffé då av alkoholfri öl på alla barer. Helt plötsligt. För att när de dricker ju oftast... Man ska inte dricka alkohol alls, men de flesta är ju lite mer moderata. Och då blir det att man inte dricker under ramadan. Men man vill ändå att det ska kännas lite festligt då när solen har gått ner. Så att jag kände ju ett litet... Jag kände mig lite del av den där gemenskapen. Ja, även om jag gjorde det på väldigt dekadenta västländska premisser. Jag förstår myset.
Mm. Jag tycker det är en bra sammanfattning hur man kan förhålla sig till Ramadan. Man måste förstå myset, så är det.
Fotbollny. Radikal.
Från halkan till Balkan, från Ramadan och rakt in i U17-EM, tänkte jag. Sverige spelar ju där nu eller på Irland, är redan utslaget. Och det kan man ha full förståelse för, med alltså i grupp med Holland, Frankrike och England. Dödens grupp, om det någonsin funnits någon. Jag gjorde en sån här snabbkoll bara av startelvan där och kollade klubbadresserna på de olika elverna. Ajax, som får vara veckans tema lite grann då. Sju stycken från Ajax i Hollands elva mot Sverige. De övriga från Liverpool, Chelsea, Hoffenheim och AZ. Frankrike ställer upp med två PSG-spelare, två från Rennes, det är från Le Havre, det är från Monaco, Caen, Sochaux, Bordeaux, Marseille. England, som då Sverige möter på torsdag, kommer ställa upp med fyra City-spelare, två från Arsenal, Brighton, Tottenham, Wigan, två också, West Bromwich. Och mot det så har då Sverige ställt då ett halvdussin MFF-spelare, en från ÖSK, en från Kalmar, en från Trelleborg, en från Hammarby och då Tony Elanga, Josef Elangas grabb då, som spelar i Manchester United. Det är lite skillnad så att säga. Annan bisats är att det är kul med just Elanga, det är kul med Tim Pritsa, Rades grabb, och Niklas Bergmark, Orva Bergmarks barnbarn, som alla spelar för Sverige. Det är lite fint. Men ja, det är mer ljuvligt. Theo Zidane spelar för Frankrike, eller satt på bänken mot Sverige. Vi har pratat om honom förut.
Ja, alltså jag är helt för att vi uppdaterar oss på syskonskaran där.
Konstant bänkad i alla fall, men ändå med i ett lag som har goda chanser att ta hem den här titeln. Men jag skulle vilja berätta om en annan spelare i det där laget som har en lite annan historia. Theo Zidanes farsa har vi rätt bra koll på. Isak Lihadjis pappa däremot dog när Isak var 9 år gammal. Lihadji är då Olympique Marseilles stora nya sån här supertalang, 17 år. Och OM har ju liksom aldrig varit så bra på att fostra egna spelare. De har så här rankats konstant i botten av akademirankingar i Frankrike och så. Men det har börjat vända lite om de senaste åren här. Just Lihadji är en som de tror väldigt, väldigt mycket på. Och han har också en väldigt fin historia som jag tänkte dra lite kort. Han är alltså uppvuxen då i Marseilles norra, de allra hårdaste förorterna där uppe på samma gata precis som Samir Nasri faktiskt. De är inte helt så här olika som spelare heller. Lihadji som är som, han spelar oftast till höger, så här dansar sig in, utmanar konstant, har en jättefin vänsterfot. Otroligt härligt steg liksom. Men hans berättelse är att när han var liten så var han ganska frånvarande pappa, och han själv liksom sprang runt och i t-shirt i Marseille på vintrarna. Så det var egentligen ledarna då i hans klubb då, FC Septem, som tog någon slags fosterföräldraskap lite grann. Såg till att han skötte sig och att han klädde på sig och sådär. Och sen då så dog hans pappa då när han var 9 år. Och lille Lukas blev ju såklart väldigt, väldigt ledsen, sorgsen, deprimerad. Och hans klubbledare då ville muntra upp honom. Och tänkte då att hans stora dröm var att en dag spela i FC Barcelona. Han älskar Messi och sådär. Och de kollade budget om man skulle kunna typ skicka honom till någon sån här sommarläger i Barcelona eller så. Men det fanns inga pengar till det.
Men just de som slår igenom nu har ju haft Messi som idol.
Ja, så är det.
Det är lite sjukt att tänka sig. Man tänker att Messi är inte så gammal. Men dels A, det är han ju faktiskt. B, det är bara han som har funnits i 10 år.
Ja, han har funnits i hela deras liv liksom.
15 år.
Ja, hemskt är det. Makes you think, doesn't it?
Verkligen.
Men det som då de gjorde i FC September istället då var att de noterade att ett av Barcelonas pojklag var och spelade turnering i Frankrike. Och de fick då se Isak Lihadji spela och bjöd in honom till La Masia. Så han fick komma dit och han fick spela för Barcelona, och han fick till och med vara kapten i Barcelona som 9 år gammal.
Det var fint.
Och fortsättning då, ja, nu är liksom Barcelona intresserad av honom igen då, när han har fyllt 17 och är en av Frankrikes största talanger. Och ska vi ha sympatier för honom, det är klart, av massor av skäl, men inte minst för att han har en till stor idol vid sidan av Messi. Gissa vem? Inte Adil Rami. Nästan bättre upp. Han älskar Ousmane Dembélé.
Ja.
Så det kan inte gå fel för honom, känner jag.
Nej. Nej, det, nej, precis. Det beror, lite beroende på vems fotspår han väljer att gå mest då, kanske. Men Ousmane Dembélé har ju också lite problem, på tal om alltså diet och näringsintag och ramadan. Så börjar det pratas nu om att de här skadorna han drabbas av hela tiden är kanske en till viss del, eller till och med till i ganska stor utsträckning, kopplade till hans dåliga födointag. Lär er av detta, pojkar och flickor. Man ska äta rätt. Men man får absolut ha den boost som idol, tycker jag. Det friskar ju bara upp lite grann.
Man får ju dribbla, men inte med sin kosthållning. Som Socialstyrelsen hade kunnat ta som slogan.
Kan du ge oss ett kulturtips? Ska vi börja den här veckan?
Jag tycker det. Vi tänker lite totalfotbollsorienterat här. Att varför ska bara en högerback vara högerback? Varför ska ett profiltips komma först? Nej, kulturtips först. Du tipsade väl förra veckan, om jag minns rätt, om någon italiensk sån här digital radiostation, va? Det känns ju lite brett kanske, Anna. Så jag tänkte ta tips om ett italienskt Instagram-konto istället.
Ja.
Det finns, jag vet inte, var du en sån som samlade såna här Panini-bilder när du var liten?
Nej.
Jag var nog när jag var väldigt liten, tror jag. Så här, de här fotbollsklistermärken inför de stora mästerskapen och ligorna och sånt. I Italien så finns det en sån här känd, alltså nästan det har blivit en etablerad ramsa i princip, om som alla fattar vad man menar när man drar. Som kommer av att när ungar sitter och bläddrar igenom sin album, så säger man ju alltid så här, vilka bilder man har och vilka bilder man inte har. Man säger så här, cello, cello, manca, manca. Alltså, har den fattas. Och så. Och sen ungefär ett år tillbaka så finns det ett Instagram-konto startat av konstnären Gianni D'Urso, som ofta använder fotboll i sin konst då. Han har startat ett Instagram-konto som heter just Cielo Cielo Mi Manca. Vi kan väl lägga ut länken i via poddens Twitter-konto, Podcast Radical, om ni vill kika. Det som han gör där är att han då väljer ut sina favoritkonstnärer. Marina Abramovic har han haft, Barnett Newman, Donald Judd och sådär. Och gör om dem till samlarbilder då med Paninis estetik. Sådär. Det är lite löjligt, men det är väldigt, väldigt roligt. Och det är min lilla rekommendation för veckan. Cielo Cielo Mi Manca av Gianni D'Urso.
Cilabiamo, kulturtipset.
Fint det.
Super, verkligen. Ska plocka ut en profil i veckan också, såklart. Och vi har pratat om henne tidigare. Tror inte som profil. Du är väldigt osäker. Skit i det. Hon förtjänar att uppmärksammas igen. Vi pratar ju om Corinne Diacre, som är det franska damlandslagets förbundskapten sedan ett par år. Ja, ett kanske, någonting sånt. Hon är ju, om ni känner till henne, så är det väl också för att hon var en av de första, för att inte säga den första kvinnan, som tränade herrlag på hög nivå i Frankrike, när hon tog Clermont-Ferrand från en bottenplats till en topp fem någonstans i den franska andra divisionen. Det gjorde hon sig känd, eller där gjorde hon sig ett namn, får man väl säga.
Då var det förresten Sonja Suid som jag pratade och profilerade förra veckan, agenten med fokus på franska damspelare, som var hennes agent och
som
hamnade där.
Snyggt.
Vi återkopplar.
Ja. Och det är så att Diacre har nu presenterat sin 23-kvinna-lista då till hemma-VM i sommar. Det är ett enormt tryck på Frankrike att gå långt. Och dels för att man ju i 10 års tid har haft enormt mycket talang, men väldigt ofta fallit på mållinjen eller gått bort sig i mästerskapen. Så att den där gigantiska hypen kring det franska damlandslaget har inte riktigt infunnit sig just på grund av det. Man har inte riktigt tagit sig så långt. Nu finns det ju också ett herrlag vars bedrift man förväntas kopiera lite grann då. Och det här pratas mycket om att damerna tar inspiration av detta och man liksom ser att inget är omöjligt och så vidare. Att presentera sin landslagstrupp eller VM-trupp är ingen liten sak i Frankrike. Och precis som när herrarnas presenteras av Didier Deschamps så sker detta på TF1 som är den stora, en av de stora allmänhetskanalerna kan man väl säga i Frankrike. I nyhetssändningen klockan 20 så gör man detta och kommenterar då. Ofta så är det en nyhetsuppläsaren som med hjälp av en expert sitter och kommenterar detta lite grann. Corinne Diacre gjorde så i veckan som gick och det var vår favorit, eller som vi hoppas mycket på, Delphine Cascarino kom med. Det gjorde däremot inte Marie-Antoinette Catoto. Henne har vi haft som profil, det är jag helt säker på. Och detta fick många att höja lite grann på ögonbrynen. Hon vann ändå skytteligan i den högsta damligan i år med 22 mål och har krossat rekord, det vill synd att säga. Hon spelar i PSG då, som ju återigen inte vann någonting i år, men varit den mest profilerade spelaren där kan man säga. Men hon fick inte någon plats och detta var liksom det stora frågetecknet då för Corinne Diacre, som inte sa sådär att ja, men det är tungt och det är mycket konkurrens och ja, vad ska man säga, utan hon sa helt enkelt att jag kunde inte, jag ska säga att Catoto, många såg henne lite som att hon skulle bli en Kylian Mbappé då. Hon är lika gammal, hon är född 98 precis som Mbappé och de har mycket liksom gemensamt så i vilka förhoppningar man ställer till dem. Men Diacre sa i alla fall så här då, att det var ett svårt val, jag gjorde det och jag står för det såklart. Hon har jättemycket potential. Men hon är ung och har tiden framför sig. Jag gjorde det här för att jag gjorde det gruppens bästa, helt enkelt. Och det här är inte första gången som det knarras lite kring Catoto. Hon har, förutom då framgången i PSG, ofta varit ifrågasatt de gångerna hon har fått chansen i landslaget. Och det pratas mycket om att hon är liksom strulig och lite svår att jobba med och överblyg, säger vissa. Till exempel gör hon i princip inga intervjuer. Alltså hon är väldigt, väldigt, väldigt svår att få något grepp om. Men jag tyckte att det var, även om jag kommer sakna Catoto, jag hade mycket sett fram emot att se vad hon hade kunnat ställa till med, så fick jag ändå lite respekt för Diacre som visar att hon inte är någon opportunist här och inte liksom tar det publikfriande alternativet ändå. Säg.
Över till dig, Peter Gerhardsson. Släpper sin trupp på torsdag nästa vecka, tror jag.
Ja, precis.
Får se med vilka argument han fattar sina val. Jag måste fråga också, de borde ju, om det vore någon sorts stunds i det franska förbundet, redan se till att ordna kamplåten Gardez la coupe à la maison.
Helt riktigt. Gud vad bra att säga det, för att det är faktiskt, jag tänkte komma in på detta. Ja, det de borde ha gjort om de hade varit lite så här historiskt retoriskt fräcka är ju att kanske skicka lite bakelser till henne. Vad säger du?
Där har du. Antoinette.
Nej, det kommer nog inte bli någon. Ja, det vet jag inte förresten. Vad det blir exakt för låt. Men jag vet vem som kommer göra låten i år. Det är den franska sångerskan från Toulouse, Jeanne, som har fått det här uppdraget. Och låten kommer väl snart, eller så kommer den få premiära kanske helt enkelt den 7 juni före öppningsmatchen. Men det är hon som ska hålla i trådarna då i alla fall. Och jag tänkte att vi åker härifrån och med en annan låt av Jeanne, hennes kanske största hit hittills, som får bli en liten tröstsång till Marie-Antoinette Catoto. Vi hörs nästa vecka.
Ciao.
Au revoir. Things gonna be alright. Things gonna be just fine.
West Virginia city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really